We want to continue with number four.
Vi ska fortsätta med nummer fyra.
The Bible says in 1 John 1:9.
Bibeln säger i första Johannes brev 9.
If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness.
1:9. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdighet så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.
If you come to Jesus with all your sins,
om du kommer till Jesus med alla dina synder,
and you give him all your heart,
och du ger honom hela ditt hjärta,
all your sins,
alla dina synder,
how soon can he forgive you?
Hur snart kan han förlåta dig?
Immediately.
Omedelbart.
That's right.
Det är sant.
He has promised. Han, if we confess,
han har lovat om vi bekänner,
he is faithful and just and will forgive,
så är han trofast och rättfärdighet och förlåter.
And forgiveness is a big work of God in the heart.
Och förlåtelse är ett stort verk av Gud i hjärtat.
We'll read about it in a minute.
Vi ska strax läsa om det.
But he's also promised something else.
Men han har också lovat något annat.
He will not only forgive, but he will cleanse us from all unrighteousness.
Han förlåter inte bara utan han renar oss från all orättfärdighet.
In 1 John 1:7 it says the blood of Jesus his son cleanses us from all sin.
Och i sjunde versen så står det att blodet från Jesus renar oss från all synd.
How soon can he cleanse us?
Hur snart kan han rena oss? På en gång. At once. Det samma.
You're right.
Du har rätt.
But we have discovered.
Men vi har upptäckt.
That many of our people don't believe that.
Att många av vårt folk tror inte på det.
They think cleansing is sanctification.
De tror att rening är helgelse.
And sanctification is the work of a lifetime.
Och att helgelse är en livstidsarbete.
And so they do not believe that Jesus can cleanse them today.
Så de tror inte att Jesus kan rena idag.
He just forgives.
Han förlåter bara.
And then they work on getting out their sins.
Och så arbetar de på att få ut sina synder.
Instead of coming to Jesus today,
istället för att komma till Jesus idag
with all their sins,
med alla sina synder,
and believing he can cleanse them,
och tro att han kan rena dem
today,
idag.
If he cannot cleanse you today,
om han inte kan rena dig idag,
what if you should die tonight?
Om du, hur skulle det då gå om du dog ikväll?
Then what will be your condition?
Vilket tillstånd befinner du dig i?
No person will go to heaven if he hasn't been cleansed from sin.
Ingen människa kan komma till himlen om han inte är renad från synd.
But the Bible says today is the day of salvation.
Men Bibeln säger idag är frälsningens dag.
Today you can come with all your heart.
Idag kan du komma med hela ditt hjärta.
Today you can surrender all like you sang in the song.
Idag kan du ge upp allt som det står i sången vi sjöng.
And if you do,
om du gör det,
he can cleanse you from all sin today.
Så kan han rena dig från all synd idag.
He has promised.
Han har lovat.
And let's read it also in message in Mount of Blessing.
Vi ska också läsa det i Bergspredikan
1:14.
Sidan 114.
Forgiveness has a broader meaning than many suppose.
Förlåtelse har en bredare betydelse än många tror.
God's forgiveness is not merely a judicial act by which he sets us free from condemnation.
Guds förlåtelse är inte bara en laglig handling genom vilken han friger oss från fördömelsen.
It is not only forgiveness for sin,
det är inte bara förlåtelse från synd,
but reclaiming from sin.
Reclaiming, vad vill det, Roland?
Taking us away from
sin. Utan att han tar bort oss från synden, alltså inte synden från oss utan oss ifrån synden.
It is the outflow of redeeming love,
det är flödet av frälsande kärlek,
that transforms the heart,
som förändrar hjärtat.
David had the true conception of forgiveness when he prayed.
David förstod förlåtelsen rätt när han bad.
Create in me a clean heart, O God.
Skapa i mig ett rent hjärta, O Gud.
And renew a right spirit within me.
Och ge mig på nytt en rättfärdig ande.
That's forgiveness.
Det är förlåtelse.
That's cleansing.
Det är rening.
That's justification.
Det är rättfärdiggörelse.
And then you rise to walk in newness of life.
Och så reser du dig upp för att vandra i ett nytt liv.
And you walk in the spirit.
Och du vandrar i anden.
And that's sanctification.
Och det är helgelse.
Let's look at the sanctuary.
Vi ska titta på helgedomen.
In early writings 209.
I early writings står det.
We read.
Läser vi.
When the soldier pierced the side of Jesus as he hung upon the cross.
När soldaten stack sitt svärd i sidan på Jesus där han hängde på korset.
There came out two distinct streams.
Så rann det ut två tydligt åtskilda strömmar.
One of blood,
en av blod,
the other of water,
en av vatten.
The blood was to wash away the sins of all who should believe in his name.
Blodet var för att tvätta bort alla deras synder som skulle tro på Jesus.
And the water was to represent that living water which is obtained from Jesus to give life to the believer.
Och vattnet representerade det levande vatten som kommer från Jesus för att ge liv till den troende.
Two streams.
Två strömmar.
The Bible says in Zechariah 13:1.
I Zakaria 13:1 står det.
On that day there shall be a fountain opened for Israel, for the house of David and the inhabitants of Jerusalem.
På den tiden skall Davids hus och Jerusalems invånare få en öppen brunn till att rena sig från sin synd.
What is the fountain for?
En öppen brunn. Mm.
To cleanse them from sin and uncleanness.
För att rena sig från sin synd och orenhet.
When was this fountain opened?
När öppnades denna brunn?
At Calvary.
På Golgata.
When was it available by faith?
När var den, hade vi tillgång till den genom tro?
Since Adam.
Sen Adam.
It was promised before the world was made, right?
Löftet fanns innan jorden skapades, eller hur?
That fountain was always available.
Den här brunnen hade man alltid tillgång till.
Do you know what some people are teaching today?
Vet du vad en del människor lär ut idag?
That this fountain for uncleanness,
att denna brunn för orenhet,
is only available since 1844.
Var bara tillgänglig efter 1844.
Only for the final generation.
Bara för den sista generationen.
No.
Nej.
No one can go to heaven without being cleansed in this fountain.
Ingen kan komma till himlen som inte är renad i denna brunn.
Uncleanness,
orenhet,
they say,
säger de,
is this deeper, deeper, deeper sin that is that you know nothing about.
Är denna djupa, djupa, djupa synd som du inte känner till?
No.
Nej.
There is nothing in the Bible about such a thing.
Det finns ingenting i Bibeln om något sådant.
The Bible says if you come and confess your sins.
Bibeln säger om du kommer och bekänner dina synder.
He will forgive and cleanse.
Så vill han förlåta och rena.
And he will give you a new heart and a new mind.
Och han vill ge dig ett nytt sinne och ett nytt hjärta.
And the new heart and the new mind is created by God.
Och det nya sinnet och det nya hjärtat är skapat av
Gud. It is a new creation.
Det är en ny skapelse.
All things have passed away.
Det gamla är förgånget.
Behold, all things have become new.
Se, allt har blivit nytt.
You can be clean today.
Du kan bli ren idag.
You must be clean today if you should die today.
Du måste bli ren idag om du skulle dö idag.
And you want to be in heaven.
Och du vill vara i himlen.
Today is the day of salvation.
Idag är frälsningens dag.
It doesn't take years.
Det tar inte åratal.
Sanctification is living the holy life.
Helgelse är att leva det heliga livet.
Justification is cleansing from sin.
Rättfärdighet är rening från synd.
Let's read it in Titus 3:5-8.
Låt oss läsa om det i Titus 3:5-8.
He saved us not because of deeds done by us in righteousness.
Han räddade oss inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar.
But in virtue of his own mercy.
Utan därför att han är barmhärtig.
And this is how he saved us.
Och det är så här han frälste oss.
By the washing of regeneration and renewal in the Holy Spirit.
Han gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den heliga anden.
And he poured out the Holy Spirit upon us richly through Jesus Christ our Savior.
Genom Jesus Kristus vår frälsare har han låtit anden strömma över oss.
So that we might be justified by his grace.
För att vi genom Guds nåd ska bli rättfärdiga.
And become heirs in hope of eternal life.
Och så som det är vårt hopp, vinna evigt liv.
The saying is sure.
Det är ett ord att lita på.
That's how God saves us.
Det är så Gud frälsar oss.
This is one of your most important texts for justification.
Det här är en av de viktigaste texterna för rättfärdiggörelse.
Ellen White said on the subject of justification.
Ellen White sa när det gällde rättfärdiggörelse.
Satan would try to deceive us.
Att Satan skulle försöka att förvilla oss.
And Satan has done a big job.
Och Satan har gjort ett stort jobb.
It's very sad what he has done on justification.
Det är väldigt tragiskt det han har gjort vad gäller rättfärdiggörelse.
People believe justification is just counting you righteous.
Folk tror att rättfärdiggörelse är bara att tillräknas, att man räknas som rättfärdig.
And then you work for years to get rid of your sins.
Och så arbetar du åratal för att bli av med dina synder.
That's what I used to believe.
Det var så jag trodde förr.
But today there are more and more and more people believing that.
Men idag är det fler och fler och fler som tror så.
Here is a diagram.
Här är ett diagram.
This is what I used to believe.
Det här är vad jag brukade tro på.
This was in Ministry Magazine in 1978.
Det här var i The Ministry. År 1978.
During the time that they were really discussing what is righteousness by faith.
Under den tiden verkligen diskuterade vad är rättfärdiggörelse genom tro.
And it says this is they put this cross through it.
Och de satte det här korset över, krysset över.
And they said this is not quite right.
Och de sa det här stämmer inte riktigt.
And they gave a different diagram.
Så de gav oss ett lite annorlunda diagram.
And this one, never mind if you don't overcome.
Och det här säger, okej, om du aldrig övervinner.
Throughout the Christian life, justification continues as a covering umbrella.
Så genom det kristna liv så fortsätter rättfärdiggörelsen som ett övertäckande paraply.
But you see here, it was a covering umbrella too.
Men här uppe var det också ett paraply som täckte.
But here we thought, someday we will have victory. We must.
Men här trodde vi att någon dag så skulle vi nå seger. Vi var ju tvungna till det.
Here you don't worry about victory.
Här bekymrar du dig inte om seger.
You have security.
Du har säkerhet.
But that's not what justification is.
Men det är inte det som rättfärdiggörelse handlar om.
It's not a covering for sin.
Det är inget överskylande av synder på det sättet.
It's what it says here in Titus 3:5-8.
För vad det står här i Titus 3 kapitel verserna 5-8.
It is the washing of regeneration and renewing in the Holy Spirit.
Det är återfödelse och förnyelse genom det bad som den heliga ande Det är det bad som återföder och förnyar genom den heliga ande.
And this just shows the two main sides that are among us.
Och det här visar bara de två huvudsakliga sidorna som predikas bland oss.
This is legalism.
Det här är lagträldom.
And this is new theology.
Och det här är ny teologi.
And those two sides are with us today.
Och bägge de här sidorna finns hos oss idag.
And we need to really study to know what is truth.
Och vi behöver verkligen studera för att veta vad som är sant.
We need to believe what the Bible says about justification.
Vi behöver tro det Bibeln säger om rättfärdiggörelse.
What the spirit of prophecy says about justification.
Vad profetians ande säger om rättfärdiggörelse.
Not what man says.
Inte vad människan säger.
You cannot depend on what man says.
Du kan inte lita på vad människor säger.
To the law and to the testimony.
Till lagen och profeterna.
If they speak not according to this.
Om de inte talar i överensstämmelse med detta.
There is no light in them.
Så finns det inget ljus i dem.
Sixth Bible Commentary 1071.
Nummer 6 i bibelkommentaren sidan 107.
The grace of Christ is freely to justify the sinner without merit or claim on his part.
Kristi nåd är fri att döma syndaren utan någon merit eller några krav från hans sida.
Justification is a full, complete pardon of sin.
Rättfärdiggörelse är en fullständig syndaförlåtelse.
What does pardon mean?
Vad betyder förlåtelse?
Pardon and justification are the same thing.
Förlåtelse och rättfärdiggörelse är samma sak.
Here she tells us what pardon means.
Här berättar hon vad förlåtelse innebär.
To be pardoned in the way that Christ pardons.
Att bli förlåten på det sätt som Kristus förlåter.
It is not only to be forgiven.
De har två ord på engelska, men vi har faktiskt bara ett.
But to be renewed in the spirit of your mind.
Det innebär också att bli förnyad i andens, i sinnets ande.
That's justification.
Det är rättfärdiggörelse.
You have a new heart and a new mind.
Du har ett nytt hjärta och ett nytt sinne.
We read in Review and Herald.
I Review and Herald.
April 24, 1900. We must learn of Christ.
Vi måste lära av Kristus.
We must know what he is to those he has ransomed.
Vi måste veta vad han betyder för dem som han har frälst.
We must realize that through belief in him it is our privilege to be partakers of the divine nature.
Vi måste inse att genom tron på honom är det vår förmån att bli delaktiga i hans, i den gudomliga naturen.
And so we escape the corruption that is in the world.
Och på det viset undgår vi korruptionen som finns i världen genom lust.
Then we are cleansed from all sin.
Då är vi renade från all synd.
All defects of character.
Alla våra karaktärsfel.
What is a defect of character?
Vad är ett karaktärsfel?
Anger.
Till exempel ilska.
That's right. Wrong thoughts and feelings are defects of character.
Felaktiga tankar och känslor är,
because that's your moral character.
Är fel på karaktärsfel, för det är din moral det gäller.
Anger, envy, strife, jealousy.
Ilska, avund, strid.
No one can go to heaven with those.
Ingen kan komma in i himlen med dem.
The Bible says without holiness no man shall see God.
Bibeln säger utan helighet kan ingen se Gud.
And holiness is wholly surrendered to God.
Och helighet är fullständig överlåtelse till Gud.
Then we are cleansed from all sin.
Då är vi renade från all synd.
All defects of character.
Alla karaktärsfel.
We need not retain, we need not keep one sinful propensity.
Vi behöver inte behålla en enda syndig ägodel.
Christ is the sin bearer.
Kristus är syndabäraren.
He came to take away the sin of the world.
Han kom för att ta bort världens synd.
Not to save us in sin.
Inte att frälsa oss i synd.
Not to cover us in sin.
Inte för att täcka över oss med synd.
But to take it away.
Men för att ta bort det.
And to give us a new heart and a new mind.
Ge oss ett nytt hjärta och ett nytt sinne.
Let's read it also in Desire of Ages 173.
Står också i löftes i vändpunkten.
When the Spirit of God takes possession of the heart.
När Guds ande tar hand om hjärtat.
When you finally surrender all.
När du till slut ger upp allt.
It transforms the life.
Så förändras livet.
Sinful thoughts are put away.
Syndiga tankar försvinner.
Evil deeds are renounced.
Onda gärningar tas avstånd ifrån.
Love, humility and peace.
Kärlek, ödmjukhet och fred.
Take the place.
Tar platsen istället för.
Of anger, envy and strife.
Ilska, avund och strid.
You cannot have both in the same heart.
Du kan inte ha bägge i samma hjärta.
Not if you're a Christian.
Inte om du är kristen.
If you're not a Christian, yes you can.
Om du inte är kristen så kan du.
If I'm not a Christian, I can hate this person.
Om jag inte är kristen så kan jag avsky honom.
And I can love this person.
Och älska honom.
At the same time.
Samtidigt.
But if you're a Christian, you can't do that.
Men om du är kristen så kan du inte göra det.
Because the Bible says, if you say you love God,
för Bibeln säger om du säger att du älskar Gud,
while you hate your brother,
medan du hatar din nästa,
you're a liar.
Är du lögnare?
The Bible says in 1 John 1.
Bibeln säger i första Johannes brev.
If you say you have fellowship with God,
om du säger att du har gemenskap med Gud,
while you walk in darkness,
medan du vandrar i mörker,
you lie.
Ljuger du?
It's very serious.
Det är allvarligt.
I didn't understand those things before.
Jag förstod inte det här tidigare.
I wasn't a student of the word.
Jag var inte en ordets lärjunge.
I was just a surface reader.
Jag var bara en ytlig läsare.
And Ellen White says these surface readers anchored nowhere.
Och Ellen White säger att de här ytliga läsarna är inte fasta någonstans.
During the shaking they will be like sifting sand.
Under solningen så kommer de att vara som flygsand.
They hear this one say this.
De hör denna säga det.
And they believe it.
Och de tror det.
And they hear another one.
Och de hör en annan.
And it's different.
Det är annorlunda.
But they believe it too.
Men de tror det också.
They don't know what to believe.
De vet inte vad de ska tro.
We must know.
Vi måste veta.
What it is to be saved.
Vad det menas med att vara frälst.
It goes on in this.
Det fortsätter här i vändpunkten.
Joy takes the place of sadness.
Glädje tar ledsnadens plats.
And the countenance reflects the light of heaven.
Och ansiktet reflekterar himmelens ljus.
No one sees the hand that lifts the burden.
Ingen ser handen som lyfter bördan.
Or beholds the light descend from the courts above.
Eller ser ljuset komma ner från ovan.
The blessing comes.
Välsignelsen kommer.
When by faith the soul surrenders itself to God.
När själen i tro upplåter sig själv till Gud.
Then,
då,
that power.
You have to read on the word order is different.
Then that power which no human eye can see creates a new being in the image of God.
Då skapar den kraft som ingen mänskligt öga kan se. En ny skapelse till Guds avbild.
That's what happened to the thief on the cross.
Det var det som hände med rövaren på korset.
The moment he surrendered.
Det ögonblick han överlät sig.
He was cleansed from sin.
Så renades han från synd.
He had a new heart.
Han hade ett nytt hjärta.
And created in the image of God.
Och skapad till Guds avbild.
And he was ready for heaven.
Och han var färdig för himlen.
And do you know
that
God did a wonderful thing for him?
Att Gud gjorde något underbart för honom.
Because God never lets a true believer be tempted beyond his strength.
För Gud låter aldrig en sann troende frestas över sin förmåga.
When the thief surrendered,
när rövaren överlät sig,
it was dark around the cross.
Så var det mörkt runt korset.
And when he gave his heart to God,
och när han gav sitt hjärta till Gud,
the heavens opened,
öppnades i himmelen,
and the light came down.
Och ljuset kom ner.
He saw his acceptance with God.
Han såg att han hade accepterats av Gud.
You see, God knew that as soon as Jesus died,
för Gud visste att så snart Jesus dog,
the disciples would
express their doubts.
Så skulle lärjungarna ge uttryck för sina tvivel.
But that thief had to remain faithful.
Men den här rövaren var tvungen att förbli trogen.
Because he was going to die soon too.
För han skulle också dö snart.
And so God gave him that wonderful experience.
Så Gud gav honom denna underbara erfarenhet.
But it says it happens with every person who believes.
Men det står att det händer varje troende.
Who surrenders.
Som ger upp.
We just don't see it.
Men vi ser det inte. Som ger sig till Gud, men vi ser
But
det
he
inte.
Saw it.
Men han såg det.
Isn't God wonderful?
Är inte Gud underbar?
And he gave him that faith that he could hang on.
Och han gav honom den tron så han kunde hänga fast i den.
God never lets you be tempted beyond your strength.
Gud låter dig aldrig frestas över din förmåga.
I want to read from Steps to Christ.
Ska läsa från Vägen till Kristus.
This is our part on step number 4.
Det är vår del på fjärde steget.
Believe and accept.
Tro och ta emot.
You have confessed your sins.
Du har erkänt dina synder.
And in your heart you have put them away.
Och i ditt hjärta har du lagt bort dem.
You have said, God, I don't want it anymore. That's what it means.
Du har sagt, Gud, jag vill inte ha det här längre. Det är vad det innebär.
You have resolved to give yourself to God.
Du har beslutat för att ge dig själv till Gud.
Now go to him.
Nu gå till honom.
And ask that he will wash away your sins.
Och be honom att han tvättar bort dina synder.
And he will give you a new heart.
Och han kommer att ge dig ett nytt hjärta.
Then believe.
Sen tro.
That he does what he has promised.
Att han gör vad han lovar.
Jesus loves to have us come to him just as we are.
Jesus vill verkligen att vi ska komma till honom precis såna vi är.
He doesn't ask you to have victory before you come.
Han ber inte att du ska ha seger innan du kommer.
He just asks you to give yourself.
Han ber dig bara att du ska överlåta dig.
Come as you are, sinful, helpless, dependent.
Kom som du är, syndfull, hjälplös, beroende.
With all our weakness, our sinfulness.
Med all vår svaghet, vår syndfullhet.
And fall at his feet.
Och fall vid hans fötter.
It is his glory to encircle us in the arms of his love.
Det är hans ära att omsluta oss. I hans kärleks armar.
To bind up our wounds.
Att förbinda våra sår.
And to cleanse us from all impurity.
Och rena oss från all orenhet.
This is where thousands fail.
Det är här tusentals misslyckas.
They do not believe.
De tror inte.
That Jesus pardons them personally.
Att Jesus förlåter dem personligen.
Individually.
Individuellt.
They do not take God at his word.
De tar inte Gud på orden.
And brothers and sisters, if they don't believe.
Bröder och systrar, om de inte tror.
He can't do it.
Så kan han inte göra det.
And so they just go and confess and confess and confess and confess.
Så de bara bekänner, 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 bekänner.
But they never believe that he can cleanse them from sin today.
Men de tror aldrig att han kan rena dem från synd idag.
And he cannot do it.
Och han kan inte göra
if
det.
They do not believe.
Om de inte tror.
According to your faith be it unto you.
Efter vad du tror så må ske dig efter din tro.
We read here.
Vi läser.
Review and Herald.
Review and Herald.
August 1.
1 augusti
1893. Through all ages,
genom alla tider,
and in every nation,
i varje land,
those that believe,
de som tror,
that Jesus can and will save them personally from sin.
Att Jesus kan och vill och kommer att frälsa dem personligen från synden.
They are the elect. And chosen of God.
Det är Guds utvalda.
You know the Bible says many are called, few are chosen.
Bibeln säger många är kallade men få är utvalda.
Only those are chosen who believe that he can cleanse them from sin.
Det är bara de som är utvalda som tror att han kan rena dem från synden.
They obey the call.
De lyder kallelsen.
They come out of the world.
De kommer ut ur världen.
And they separate themselves from every unclean thought.
Och de avskiljer sig från varje oren tanke.
And every unholy practice.
Och varje ohelig handling.
It is a sad fact.
Det är ett trist faktum.
That the great proportion of God's professed people.
Att den stora delen av Guds bekännande folk.
Have not had faith in Christ as a personal savior.
Inte har haft tro på Kristus som sin personliga frälsare.
That's our problem.
Det är vårt problem.
Ellen White said, "Unbelief is our greatest sin."
Ellen White säger, otro är vår största synd.
Unbelief that Jesus can cleanse us today.
Otro vad gäller Jesu förmåga att rena oss idag.
Unbelief that he can give us a new heart.
Otro vad gäller att han kan ge oss ett nytt hjärta.
Unbelief that he can keep us from falling.
Att inte tro att han kan hindra oss från att falla.
And it says here.
Och det står, säger och står också.
He who has not sufficient faith in Christ.
Den som inte har tillräcklig tro i Krist, på Kristus.
To believe that he can keep him from sinning.
För att tro att han kan hindra honom från att synda.
Has not the faith that will give him an entrance into the promised land.
Har inte den tro som ger honom tillträde till Guds rike.
Why? Because he has not experienced righteousness by faith.
Varför? Jo, han har inte erfarit rättfärdiggörelse genom tro.
Let's read a text.
Vi ska läsa en text.
That takes us through the whole plan of salvation.
Som tar oss genom hela frälsningsplanen.
Romans 6:22.
Romarbrevet 6 och 22.
I would like you to watch the sanctuary as we read it.
Jag vill att ni ska titta på helgedomen medan vi läser.
Now that you have been set free from sin, we'll read it first and then we'll look at the sanctuary. Romans 6:22.
22 i sjätte kapitlet. Nu däremot när ni blivit fria från synden
and have become servants of God,
men är slavar under Gud.
The return you get is sanctification.
Blir frukten i skördar helighet.
And its end eternal life.
Och till slut evigt liv.
One translation says sanctification.
En översättning säger rättfärdiggörelse.
Rättfärdighet.
Helgelse.
And another translation says fruit of holiness.
Och en annan säger frukt av helgelse.
It's both the same.
Det är samma sak.
Fruit of holiness is sanctification.
Helgelsens frukt är rättfärdiggörelse.
And that is what you get.
Och det är det du får.
When you have been cleansed from sin.
När du har blivit renad från synden.
Let's look at the sanctuary.
Vi ska titta på helgedomen.
Now that you have been set free from sin.
Nu när du har blivit friad från synden.
This is where the blood cleanses you from all sin.
Det här som blodet renar dig från all synd.
Here is the water.
Här är vattnet.
This is where you are washed into a new person.
Det här du blir tvättad till en ny person.
Jesus said, except you are born of water and the spirit, you cannot see the kingdom of heaven.
Om du inte är född genom ande och vatten kan du inte se Guds rike.
And Titus 3:5 through 8 said by the washing of regeneration and renewal in the Holy Spirit.
Och i Titus står det om det här rena renhetsbadet i den heliga ande.
And in early writings we read that the water represented that living water which comes from Jesus to give new life to the believer.
Och i early writings så säger vi att det här vattnet representerar det vatten som renar oss för att bli nya skapelser.
And so this is a representation of the new birth.
Så det här representerar den nya födelsen.
Then we enter the holy place.
Sen går vi in i det heliga.
Or holy living.
Det heliga livet.
Sanctification.
Helgelsen.
And there is the Holy Spirit.
Och där är den heliga ande.
Now the Holy Spirit can live in the body temple.
Nu kan den heliga ande bo i kroppens tempel.
Because the temple has been cleansed.
Därför att templet är renat.
And then we eat the spiritual food.
Och så äter vi det andliga maten.
And then there is the incense.
Och så är det rökelsen.
It represents the righteousness of Christ.
Som representerar Kristi rättfärdighet.
And the incense is to permeate every part of what you do.
Och rökelsen är där
permeate
för att genomsyra allt vad du gör.
It is to work in you.
Det är ska arbeta i dig.
Christ's righteousness,
Kristi rättfärdighet,
so that your prayers and good works are acceptable to God.
Så att dina böner och goda gärningar accepteras av Gud.
And because you are living by that power that is available here,
och eftersom du lever genom den kraften du kan få här,
you are keeping the law which is in the most holy place.
Så håller du lagen som finns i det allra heligaste.
And you will be judged to have eternal life.
Och du döms till evigt liv.
Let's read the text again.
Vi ska läsa texten igen.
Now that you have been set free from sin.
Det är i Titus.
No, Romans 6, 22.
Romarbrevet 6 och 22. Nu när du har blivit fri från synden.
And have become a servant or a slave or a son of God.
Men är tjänare, slavar eller söner till Gud.
The return you get is fruits of holiness.
Blir frukten i skördar helighet.
And the end, eternal life.
Och till slut evigt liv.
And growing the fruits of holiness is the work of a lifetime.
Och helighetens frukt är ett livslångt arbete.
Justification,
rättfärdiggörelse,
cleanses and gives you a new heart and a new mind.
Renar och ger ett nytt hjärta och ett nytt sinne.
Sanctification is living that new life.
Helighet är att leva detta nya liv.
And you are keeping the law in the most holy place.
Och du håller lagen i det allra heligaste.
Also, justification is represented here.
Rättfärdiggörelse representeras också här.
Ellen White says that by the marriage is represented the union of humanity with divinity.
Ellen White säger att äktenskapet representerar föreningen mellan helighet och mänsklighet.
When you surrender completely to Christ,
när du överlåter dig helt åt Kristus,
you are grafted into the vine.
Så inympas du i vinstocken.
And now the sap can flow.
Och nu kan saven flyta.
To produce the fruit.
För att producera frukten.
I want you to look at this little branch up here.
Jag vill att du ska titta på den här lilla grenen.
That little branch represents Judas.
Det där är Judas.
Judas never surrendered his heart to Jesus.
Judas överlät aldrig sitt hjärta till Jesus.
Judas never had the fruits of holiness.
Judas hade aldrig helighetens frukt.
He was a naked little branch.
Han var en bar liten gren.
We read here in Christ Object Lessons 3:1-4.
I Kristi liknelse läser vi.
As many as received him, to them gave he power to become the sons of God.
Till dem som tog emot honom gav han makt att bliva Guds barn.
Even to them that believe on his name.
Även till dem som trodde på hans namn.
This power is not in the human agent.
Den här kraften finns inte hos människan.
When you surrender to Christ,
när du överlåter dig åt Kristus,
God doesn't say, here's the power, live by it.
Så säger inte Gud, här har du makten, lev genom kraften, lev genom den.
No.
Nej.
It's not in you.
Den finns inte i dig.
It says it is the power of God.
Det är Guds makt.
When a soul receives Christ,
när en själ tar emot Kristus,
he receives power to live the life of Christ.
Får han kraft att leva Kristi liv.
And only as long as you abide in Jesus.
Och bara så länge som du förblir i Jesus.
And you allow his spirit to work in you.
Och du låter hans ande arbeta i dig.
Do you have the power to live the life of Christ?
Så har du kraften att leva Kristi liv.
The gospel is to be presented.
Evangelium skall ges.
Not as a lifeless theory,
inte som en livlös teori,
but as a living force.
men som en levande kraft
to change the life.
Att förändra livet.
For I am not ashamed of the gospel.
För jag skäms inte för evangelium.
It is the power of God for salvation.
Det är Guds kraft till frälsning.
To everyone who has faith.
Till var och en som tror.
He who through faith is righteous shall live.
Den som tror ska leva av rättfärdighet.
We want to talk for a little while about imputed and imparted righteousness.
Vi ska tala lite grann om tillägnad och tillräknad rättfärdighet.
I don't know if the words are translated correctly in your language. Page 35.
Sidan 35.
The righteousness by which we are justified is imputed.
Rättfärdigheten genom vilken vi blir rättfärdiga är till tillägnad, till imputed, tillräknad. Tillräknad, tillräknad. Ja.
Just counted to you.
Tillräknad. Oh,
what
word.
Does that mean?
Well, both words in Swedish are almost the same.
Yeah.
It's very little difference if someone else had given it to you.
The righteousness by which we are sanctified is imparted.
Rättfärdigheten genom vilken vi är helgade är tillägnad.
The first is our title to heaven.
Det ena är vår inträde till himlen.
The second is our fitness for heaven.
Det andra är vår lämplighet för himlen.
But now we want to go back and see more how she uses that.
Men sen vi ska gå tillbaka och se lite mer hur hon använder det.
7 Bible Commentary 9-9.
Sjunde bandet av bibelkommentaren.
His imputed grace and power he gives to all who receive him by faith.
Hans tillräknade nåd och kraft ger han till alla som tar emot honom i tro.
So the imputed righteousness is not just counting you righteous, it's the power to make you righteous.
Så den tillräknade nåden är inte bara att tillräkna dig, det också ger dig kraft.
And another one.
Och en annan.
Through faith in his name,
genom tro på hans namn,
he imputes unto us his righteousness.
Tillräknar han oss sin rättfärdighet.
And it becomes the living principle within the life.
Och den blir en levande princip i våra liv.
So the imputed righteousness is the living principle within the life of the little branch.
Så den tillräknade rättfärdigheten är den levande principen i den lilla kvisten.
It's the power.
Det är kraften.
That produces the fruits of the spirit.
Som ger andens frukt.
And that's called imputed righteousness.
Och det kallas för tillräknad rättfärdighet.
And that's justification.
Och det är rättfärdighet.
Another one.
En annan.
By receiving his imputed righteousness.
Genom att ta emot hans tillräknade rättfärdighet.
Through the transforming power of the Holy Spirit.
Genom den förvandlande kraften av hans heliga ande.
We become like him.
Blir vi lika honom.
Christ abiding in the soul,
när Kristus finns får bo i själen.
Christ in you is the hope of glory.
Kristus i dig i oss vårt härlighetshopp.
That's your title to heaven.
Det är vår tillstånd att komma till himlen.
And if Christ is abiding in the soul,
om Kristus bor i själen,
he will exert a transforming power.
Så ger han en förvandlande kraft.
And then the outward aspect,
och den yttre synen,
will bear witness,
bär vittne om,
to the peace and joy which is in the inside.
Friden och glädjen som bor inuti.
Christ produces on the inside,
Kristus ger inuti,
peace and joy,
frid och glädje.
And the outside shows what is inside.
Och utsidan visar vad som finns inuti.
And what's on the inside is the imputed righteousness.
Och det som är på insidan är den tillägnade.
And what you live,
och det du lever,
is imparted righteousness.
Det som är på insidan är den tillräknade, på utsidan den
tillägnade. We drink in the love of Christ.
Vi dricker Kristi kärlek.
As the branch draws nourishment from the vine.
När grenen drar näring från trädet.
We're talking about the vine and the branch.
Vi pratar om vinstocken och grenen.
We're talking about Jesus' diagram.
Vi pratar om Jesus diagram.
And in Jesus' diagram, Christ is not covering, he's abiding.
Och i Jesu diagram så täcker han inte över, han bor där.
Christ abiding in the soul exerts a transforming power.
Kristus, när han bor i själen, ger en förändring, en maktkraft som kan förändra.
And the outward shows the peace and joy that is on the inside.
Och det yttre visar friden och glädjen som finns inuti.
We drink in the love of Christ.
Vi dricker Kristi kärlek.
As the branch draws nourishment from the vine.
Som grenen drar näring från vinstocken.
If we are grafted into Christ,
om vi är inympade i Kristus,
if we have been united with the living vine,
om vi har blivit förenade med det levande vinträdet,
we shall give evidence of the fact by bearing rich clusters of living fruit.
Så kommer vi att visa det genom att bära rika klasar av levande frukt.
Now let's go back to messages 35.
Vi går tillbaka till budskapet.
Messages to young people.
Budskap till de unga.
Righteousness within,
rättfärdighet inuti.
The righteousness on the inside,
rättfärdigheten på insidan,
is testified to by righteousness on the outside.
Visas genom rättfärdighet på utsidan.
So the righteousness on the outside shows that there is righteousness on the inside.
Så rättfärdighet på utsidan visar att det finns rättfärdighet på insidan.
And these are the two righteousnesses.
Och det är de här två rättfärdigheterna.
Inside and outside.
Inuti och utanpå.
He who is righteous within,
den som är rättfärdig inuti,
is not hard-hearted,
är inte hårdhjärtad,
and unsympathetic,
osympatisk.
But day by day he grows into the image of Christ.
Den dag för dag växer han i Guds avbild.
That's what sanctification is.
Det är det som är helgelse.
Growing the fruits of holiness.
Att helighetens frukter växer.
He who is being sanctified by the truth,
han som helgats av sanningen,
will be self-controlled,
kommer att ha självkontroll,
and will follow in the footsteps of Jesus,
och vill följa Jesu fotsteg.
The righteousness by which we are justified is imputed,
den rättfärdighet genom vilken vi är rättfärdiggjorda, tillräknad.
The righteousness by which we are sanctified is imparted.
Den rättfärdighet genom vilken vi är helgade är tillägnad.
The first is our title to heaven.
Den första är vår tillstånd att komma till himmelen.
The second is our fitness for heaven.
Det andra är att vi är passande för himmelen.
You see, she puts it right there with the vine and the branch.
Hon skriver ner precis så här som är vinstocken och grenen.
And the righteousness inside the little branch is justification.
Inne i den lilla grenen, det är just rättfärdighet.
That's the first righteousness.
Det är den första.
And the righteousness that comes out,
och den rättfärdighet som kommer ut,
is sanctification.
Det är helgelsen.
The fruits of holiness.
Helighetens frukt.
And that's the second,
och det är den
righteousness,
andra rättfärdigheten.
And Christ in you is your title to heaven.
Och Kristus i dig är din rättighet till himmelen.
And you living his fruits,
och du genom att leva
is your fitness for heaven.
Är det som gör dig passande för himmelen.
Ellen White said the vine and the branch.
Ellen White säger vinstocken och grenen.
Is the clearest example Jesus gave.
Är det tydligaste exempel Jesus gav.
Of his relationship with his people.
Av hans förhållande till sitt folk.
Of how he saves us.
Om hur han frälsar oss.
And she says we need to study that diagram.
Och hon säger att vi behöver studera det här diagrammet.
So we can know how to cooperate with Jesus.
Så vi vet hur vi ska samarbeta med Jesus.
We read in Desire of Ages 6:7-6.
I vändpunkten läser vi.
When we live by faith in the Son of God.
När vi lever av tro. I Guds son,
the fruits of the spirit will be seen in our life.
Så kommer andens frukt att synas i våra liv.
Not one will be missing.
Och inte en enda en kommer att saknas.
Review and Herald.
Review and Herald.
December 21.
21 december
1886. Are you in a position where you do not have this fruit?
Befinner du dig i tillstånd där du inte har den här, de här frukterna?
Just as soon as anyone crosses you,
så fort som någon förolämpar dig,
or offends you,
eller behandlar dig illa,
does there arise in your heart a feeling of bitterness?
Känner du i ditt hjärta en bitterhet?
A spirit of rebellion?
En upprorsande?
If this is the spirit you have,
om det är den ande du har,
bear in mind you have not the spirit of Christ.
Kom ihåg, du har inte Kristi ande.
It is another spirit.
Det är en annan ande.
You see, you cannot serve two masters.
Du kan inte tjäna två herrar.
When you test yourself by the fruit of the spirit.
När du prövar dig själv med andens frukt.
The spirit of Christ will be revealed in all who are born of God.
Kristi ande visar sig i alla som har fötts av Gud.
Strife and contention,
strid och oenighet,
cannot arise among those who are controlled by his spirit.
Kan inte väckas bland dem som kontrolleras av hans ande.
There could not be any quarreling in the home if we are controlled by his spirit.
Det kan inte grälas i ett hem där vi är kontrollerade av hans ande.
As soon as there is quarreling in the home,
så fort som det är bråk hemma,
as soon as children are rebellious,
så fort som barn är rebeller,
we can know another spirit has come in.
Så kan vi veta att en annan ande har kommit.
It says so.
Det står så.
Fundamentals of Christian Education, 89.
Fundamentals of Christian Education, sidan 89.
By their fruits ye shall know them.
Genom deras frukt ska ni känna dem.
Either God or Satan controls the mind.
Antingen är det Gud eller Satan som kontrollerar sinnet.
And the life shows so clearly.
Och livet visar så tydligt.
That none need mistake to which power you yield allegiance.
Att ingen behöver ta miste på vilken makt du ger ditt troende.
This is serious.
Det här är allvarligt.
Unless God's love is controlling us.
Om inte Guds kärlek kontrollerar oss.
Another spirit is controlling us.
Så är det en annan ande som kontrollerar oss.
Let me read you a couple more right here.
Vi ska läsa lite mer här.
In 2 Corinthians 13:5.
Andra Korinthierbrevets 13:e kapitel, vers 5.
Examine yourselves to see whether you are holding to your faith.
Undersök själva om ni har tro.
Test yourselves.
Pröva er själva.
Do you not realize that Jesus Christ is in you?
Märker ni inte att Kristus Jesus finns hos er?
Unless indeed you fail to meet the test.
Eller är det så att ni inte består provet?
But you will say, how am I to know that Christ is in my heart? Here.
Men ni säger, hur ska jag veta att Gud finns i mitt hjärta?
If when you are criticized or corrected in your way.
Om när du kritiseras eller tillrättavisas för ditt handlande.
And things do not go just as you think they ought to go.
Och saker och ting inte går så som just du hade tänkt dig att de skulle.
If then,
om då,
you let your passion arise,
du låter din ilska komma,
instead of bearing the correction and being patient and kind,
istället för att bära tillrättavisningen och vara tålmodig och vänlig,
Christ is not abiding in your heart.
Då bor inte Kristus i ditt hjärta.
You see, I never thought of it that way.
Förstår, jag såg aldrig på det sättet.
I never studied the vine and the branch before.
Jag studerade aldrig om vinstocken och grenen.
When I finally understood the meaning of the vine and the branch.
När jag till slut förstod betydelsen av vinstocken och grenen.
I realized that if the wrong fruit is coming out, something is wrong.
Så insåg jag att om det växer fel frukt så är det något som är fel.
But before that I didn't think about it.
Men före det så tänkte jag inte på det.
Listen to this one.
Lyssna på den här.
Two Selected Messages, 236.
Selected Messages, bok 2.
When we give way to impatience.
När vi låter otåligheten komma fram.
That's one of the easiest sins to do.
Det är en av de enklaste synder att begå.
You don't plan that.
Det planerar du inte.
Something happens.
Något händer.
And you get impatient.
Och du blir otålig.
But it says when we give way to impatience.
Men det står att när vi låter otåligheten florera.
We drive the Holy Spirit out of the heart.
Så driver vi den helige ande ut ur hjärtat.
And we give place to the attributes of Satan.
Och vi låter Satans vägar.
By their fruits ye shall know them.
Genom deras frukt ska ni känna dem.
If the wrong fruit is coming out,
om det kommer fel frukt,
you allowed the wrong spirit to come in.
Så tillåter du fel ande att komma in.
The spirit of Christ will be revealed in all who are born of God.
Kristi ande kommer att uppenbaras i alla som är födda av Gud.
Strife and contention cannot arise among those who are controlled by his spirit.
Strid och missnöje kan inte uppstå bland dem som kontrolleras av hans ande.
The Bible says to whom you yield yourself servants to obey.
I Romarbrevet 8 och 14 så står det.
His servants you are to whom you obey. No, that's not Romans 8:9. That's
8:14.
No. That's this one. All who are led by the Spirit are the sons of God. This is messages to young people.
I haven't read that yet.
Oh, yeah, but I didn't say it.
Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. För alla som, dessa som ger sig själv som tjänare.
This is Romans 6. We can look at it.
Romarbrevet 6.
Romans 6. 16, I believe.
16.
16. Do you not know that if you yield yourselves to anyone as obedient slaves, you are slaves of the one whom you obey?
Ni vet ju att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni slavar under den ni lyder.
Either of sin which leads to death or of obedience which leads to righteousness.
Antingen under synden vilket för till döden eller under den lydnad som för till rättfärdighet.
And then Ellen White talks about that text.
Och det talar Ellen White om.
She says if we indulge anger,
hon säger att om vi vad heter det?
Allow ourselves to get angry.
Ja, tillåt oss själva att bli arga.
If we allow ourselves to lust,
om vi tillåter oss själva att gripas av lusta,
or have covetousness,
eller är giriga,
or hatred,
hatfyllda,
selfishness,
själviska,
or any other sin,
eller något annat syndigt,
we become servants of sin.
Så blir vi syndens tjänare.
No man can serve two masters.
Ingen kan tjäna två herrar.
If we serve sin,
om vi tjänar synden,
we cannot serve Christ.
Kan vi inte tjäna Kristus.
I didn't realize that.
Jag insåg inte det.
Here I thought I was a follower of Christ.
Jag trodde att jag var en Kristi efterföljare.
While every day I was serving sin.
När jag tjänade synden varje dag.
Impatient with my children.
Otålig mot mina barn.
Irritated with my husband.
Irriterad på min make.
And yet I find that this is in most Adventist homes.
Och ändå upptäcker jag att så här är det i de flesta adventisthem.
How sad.
Så tråkigt.
Jesus came not to save men in their sins but from their sins.
Jesus kom inte för att frälsa människan i hennes synder utan från hennes synder.
If his spirit abides in the heart,
om hans ande bor i hjärtat,
sin cannot be there.
Så kan inte synden vara där.
We cannot be fretful and impatient and still be Christians.
Vi kan inte vara gnälliga, otåliga och fortfarande vara kristna.
For a fretful, impatient spirit is not the spirit of Christ.
För en gnällig, otålig ande är inte Kristi ande.
I think I've read enough for you to realize that this is a very serious part of Christianity.
Jag tror att jag läst tillräckligt för att få er förstå att detta är en mycket allvarlig del av kristendomen.
And I was very ignorant of all these things.
Jag var väldigt okunnig om allt detta.
I allowed myself to get angry.
Jag tillät mig själv att bli arg.
And I blamed the other person.
Jag skyllde på den andra.
Just like my father did.
Precis som min far gjorde.
But that's not Christianity.
Men det är inte kristendom.
The Bible says, I have been crucified with Christ.
Bibeln säger, jag har korsfästs med Kristus.
It is no longer I who live, but Christ who lives in me.
Det är inte längre jag som lever, utan Kristus som lever i mig.
And the life I now live in the flesh.
Och det liv jag nu lever i köttet.
I live by faith of the Son of God.
Lever jag genom tro på Guds son.
I am still in sinful flesh.
Jag är fortfarande i syndigt kötts gestalt.
But Jesus came in this sinful flesh.
Men Kristus kom, Jesus kom till detta syndens kött.
And when we yield ourselves to God,
och när vi ger oss själva till Gud,
we have the mind of Christ,
får vi Kristi sinne,
we can overcome the sinful flesh like he did.
Så kan vi övervinna det syndiga köttet som han gjorde.
He was connected with God all the time.
Han hade, han var sammanbunden med Gud hela tiden. Han hade
And when we are connected with God,
och när vi har kontakt med Gud,
we too can have the victory he had.
Så kan vi också ha den seger som han hade.
But without that connection,
men utan den förbindelsen,
we can't have it.
Kan vi inte ha
det. It's impossible.
Det är omöjligt.
Because the flesh will take over very quickly.
För köttet vill ta över väldigt fort.
That's our next step.
Det är vårt nästa steg.
How do we keep from falling?
Hur håller vi oss från att falla?
The Bible says in 1 Corinthians 10:13.
Bibeln säger i Första Korinthierbrevet 5:13.
No temptation has overtaken you that is not common to man.
1 Corinthians
10:13.
Era prövningar har
This is one of the most important parts, brothers and sisters. I'm very sorry to see you walk out. Yes. I'm going to finish in just a few minutes. They have to go somewhere, yes. Yes. And that's sad, because
det här är ett väldigt viktigt avsnitt. Era prövningar har inte varit övermänskliga.
If we do not learn this part,
om vi inte lär oss denna del,
we'll fall tomorrow.
Faller vi imorgon.
Even if we give ourselves to Christ today.
Även om vi överlåter oss själva till Kristus.
We have to know the way of escape out of temptation.
Vi måste känna till flyktvägen ut ur frestelsen.
And Jesus has promised.
Och Jesus har lovat.
We will not be tempted beyond our strength.
Att vi kommer inte att frestas över vår förmåga.
And he will make a way of escape.
Och han kommer att ge oss en utväg.
So we can endure the temptation.
Så att vi kommer igenom frestelsen.
What is the way of escape?
Vad är denna utväg?
We read in Isaiah 30:21.
Vi läser i Jesaja 30:21.
Your ears shall hear a word behind you saying.
Ni skall höra en röst bakom er som säger.
This is the way.
Detta är vägen.
Walk in it.
Vandren på den.
When you turn to the right.
Om ni vänder er till höger.
Or when you turn to the left.
Eller till vänster.
So here comes temptation.
Så här kommer frestelsen.
And you sense you could get upset.
Och du känner att du skulle bli upprörd.
Because someone is crossing your will.
För det är någon som går på tvärs med vad du vill.
And the moment you sense that.
Och det ögonblick du känner.
It says the Christian will feel the promptings to sin.
Det står att den kristne kommer att känna.
You will be tempted.
Känna frestelse, bli frestad.
But the Holy Spirit will warn you.
Men den helige ande vill varna dig.
And the moment you hear his warning.
Och det ögonblicket du hör hans varning,
you must do something.
Så måste du göra någonting.
Tells us in James 4:7-8.
I Jakobs brev 7:8.
Submit yourselves therefore to God.
Ge därför din vilja till Gud.
Resist the devil.
Stå emot djävulen.
And he will flee from you.
Och han flyr ifrån dig.
Draw nigh to God.
Which verse is it?
James 4:7-8.
4. Fjärde kapitlet, verserna 7:8. Stå emot djävulen och han ska fly för er.
Draw nigh to God and he will draw nigh to you.
Närma er Gud och han ska närma sig er.
Now I'm going to read it the way Ellen White uses it.
Nu ska jag läsa det som Ellen White skriver om det.
Desire of Ages 131.
I vändpunkten.
Jesus gained the victory.
Jesus vann segern.
Through submission and faith in God.
Genom överlåtelse och tro på Gud.
How did he gain the victory?
Hur vann han seger?
The moment he sensed the temptation.
Det ögonblick han kände frestelsen.
He submitted to God.
Så överlät han sig till Gud.
And then God had the right to work in him to keep his spirit right.
Och då hade Gud rätt att arbeta i honom för att hans ande skulle bli rätt.
And God will do the same for you.
Och Gud gör likadant med er, med dig.
But God cannot do it if you don't submit.
Men Gud kan inte göra det om du inte överlåter det, om du inte går med på det.
Let's read it all.
Vi läser alltihop.
Jesus gained the victory through submission and faith in God.
Jesus vann seger genom överlåtelse och tro på Gud.
And by the apostle he says to us.
Och genom aposteln säger han till oss.
Submit yourselves therefore to God.
Överge därför dig själv till Gud.
Resist the devil and he will flee from you.
Stå emot djävulen och han ska fly ifrån dig.
Draw near to God.
Närma er Gud.
And he will draw near to you.
Och han ska närma sig er.
We cannot save ourselves from the tempter's power.
Vi kan inte frälsa oss själva från frestarens makt.
He has conquered humanity.
Han har besegrat mänskligheten.
And when we try to stand in our own strength.
Och när vi försöker stå upp i vår egen kraft.
We shall become a prey to his devices.
Så ska vi bli ett villebråd till hans försök att förföra oss.
But the name of the Lord is a strong tower.
Men Guds namn är ett starkt fäste.
The righteous runneth into it.
De rättfärdiga springer in i det.
And he is safe.
Och är säker.
Satan trembles and flees.
Satan skakar och flyr.
Before the weakest soul.
Inför den svagaste själ.
Who finds refuge in that mighty name.
Som finner tillflykt i detta mäktiga namn.
And she says the temptation loses its power.
Och hon säger att frestelsen tappar sin kraft.
That is the way of escape out of temptation.
Det är utvägen ur frestelsen.
Every time when I have taken the way of escape.
Varje gång som jag har tagit denna utväg.
I have had victory.
Har jag vunnit seger.
I have tested this for 20 years.
Jag har prövat det här i 20 år.
It is only if I don't take the way of escape that I fall.
Det är bara när jag inte begagnar mig av denna utvägen som jag
faller. And my spirit can go wrong.
Och min ande kan hamna fel.
But if I will immediately submit to God when I'm tempted.
Men om jag omedelbart böjer mig för Gud när jag är frestad.
God is able to give me everything that I need to keep from falling.
Så har Gud möjlighet att ge mig allt jag behöver för att inte falla.
If I need patience with children,
om jag behöver tålamod med barnen,
he can give it to me.
Kan han ge mig det.
If I need patience with my husband,
om jag behöver tålamod med min make,
he can give it to me.
Kan han ge mig det.
If I submit,
om jag böjer mig för honom.
But if I don't submit,
men om jag inte överlåter mig,
and I don't ask,
och jag inte ber,
he can't do it.
Om det, så kan han inte ge mig det.
Because he never forces us.
För han tvingar oss aldrig.
He's a gentleman.
Han är en gentleman.
The Bible says ask and you will receive.
Bibeln säger bed och du ska få.
But you see I didn't even know what to ask for.
Men du förstår, jag visste inte ens vad jag skulle be om.
Oh yes, I used to pray in the morning.
Ja, jag brukade be på morgnarna.
Lord help me to be good today.
Herre, hjälp mig att vara god idag.
Help me not to get upset.
Hjälp mig att inte bli upprörd.
But yet when the temptation came.
Men när frestelsen kom.
I didn't know what to do.
Så visste jag inte vad jag skulle göra.
And I tried not to get upset.
Jag försökte att inte bli upprörd.
And I went in to deal with the battle.
Och jag gick mig i kast med kampen.
And I fell.
Och jag förlorade.
I got upset.
Jag blev upprörd.
Why?
Varför?
Because I was dealing with it in my own strength.
Därför att jag handskades med det i min egen kraft.
Every time the Israelites went to battle with the enemy.
Varje gång Israels barn gick i strid med fienden.
And they didn't first submit to God.
Och de inte först gav sig till Gud.
The enemy overcame them.
Så vann fienden över dem.
But every time they fully submitted to God.
Men varje gång de fullständigt överlät sig åt Gud.
And in faith resisted the enemy.
Och i tro stod emot fienden.
The enemy fled.
Så flydde fienden. And they didn't even have to fight.
De behövde inte ens slåss.
If they truly trusted in God.
Om de verkligen trodde på Gud.
They just have to send out the choir.
De behövde bara skicka iväg kören.
And the enemy destroyed themselves.
Och fienden förstörde sig själv.
And it says the Lord knows how to deliver the godly from temptation.
Och det står att Gud vet hur han ska befria de gudliga från frestelsen.
I just didn't know the way of escape.
Jag kände bara inte till flyktvägen.
And if you will give yourself fully to God.
Om du vill överlåta dig själv helt till Gud.
And every time you are tempted.
Och varje gång du är frestad.
And you hear his alert.
Och du hör att han är på alerten.
If the first thing you do is submit to God.
Om det första du gör är att böja dig för Gud.
And then you go into the battle.
Och sen gå i kamp.
The devil will flee.
Så flyr djävulen.
But if you resist first.
Men om du först försöker stå emot.
Without this submission.
Utan denna överlåtelse.
The devil will not flee.
Så flyr inte djävulen.
And the temptation will get stronger.
Och frestelsen blir starkare.
Because he has more power when he sees you are not submitting.
För han har mer kraft när han ser att du inte är överlåten.
And you will fall.
Och du faller.
Jesus would have fallen.
Jesus skulle ha fallit.
If he had gone into the battle without submission.
Om han hade gått in i striden utan överlåtelse.
He had to depend on the power just like we.
Han fick förlita sig på kraften precis som vi.
He said I can of my own self do nothing.
Han sa om mig själv kan jag ingenting göra.
And if we will depend on God.
Och om vi vill förlita oss på Gud.
And submit ourselves to him when we're tempted.
Och ge oss själva till honom när vi frestas.
He can keep us from falling.
Så kan han hålla.
Because he will so work in us.
För då vill han arbeta i oss.
That we will have the right attitude toward the problem that we are facing.
Så att vi har den rätta inställningen till det problem vi har framför oss.
And then we don't have to be impatient and angry.
Och då behöver vi inte bli otåliga och arga.
Then we can pray for the people who are giving us trouble.
Då kan vi be för de människor som gör besvärligt för oss.
We can pray for our little children that are giving us trouble.
Vi kan be för våra små barn som ger oss så mycket bekymmer.
Instead of going in and using Satan's methods to fight them and correct them.
Istället för att använda Satans metoder för att bekämpa dem och tillrättavisa dem.
If you get angry, you are using Satan's methods to control someone else.
Men när du blir arg så använder du Satans metoder för att kontrollera någon annan.
And God doesn't want us to use his methods.
Och Gud vill inte att vi ska använda de vapnen.
God wants us to use the fruits of the Spirit.
Gud vill att vi ska använda andens frukter.
Love.
Kärlek.
Joy.
Glädje.
Peace.
Frid.
To win our children to Christ.
För att vinna våra barn för Kristus.
He wants us to use prayer.
Han vill att vi ska använda oss av bön.
And it's interesting.
Och det är intressant.
How it works.
Hur det fungerar.
When we really do that.
När vi verkligen gör så.
Our youngest daughter still has little ones.
Vår yngsta dotter har fortfarande småbarn.
And she's been using this method.
Och hon har använt sig av denna metod.
And she has taught them.
Och hon har lärt dem.
That if their spirit goes wrong.
Att om deras ande är på villovägar.
She's going to give them time to think.
Så ska de få tid att tänka.
And so if she sees them starting to fuss with each other.
Och om hon ser att de börjar bråka med varann.
Or the least bit of resistance to anything she tells them to do.
Eller om de är på tvärs med vad hon ber dem att göra.
She says time to think.
Så säger hon, det är dags att tänka.
And they run to their little chairs.
Och de springer till sina små stolar.
And they sit there and think.
Och de sitter där och tänker.
No fight.
Inget slagsmål.
It's amazing to see them do it.
Det är fantastiskt att se dem göra det.
Time to think, children.
Tid att tänka, barn.
They run to their chairs.
De springer till sina stolar.
That's how Ellen White did it.
Det var så Ellen White gjorde.
And then they have time to think.
De har tid att tänka.
And she says, as soon as you're ready,
och
you
säger,
let me know.
Säg så fort ni har tänkt färdigt så säger ni till mig.
And pretty soon they say,
och ganska
sorry.
Snart så säger de, förlåt.
You know, we want to have the right spirit.
Vi vill ha den rätta anden.
Little children can learn to let God's spirit in.
Små barn kan lära sig att släppa in Guds ande.
But they forget very easily.
Men de glömmer väldigt kvickt.
And we have to be there to remind them.
Och vi måste finnas där för att påminna dem.
Not get angry with them when they forget.
Inte bli arga på dem när de glömmer.
Remind them. The Bible says if your brother fails, lift him up.
Bibeln säger när din broder felar, lyft upp honom.
But how many parents go and shout at their children and spank them when they fail?
Men hur många föräldrar skriker inte åt sina barn och slår dem
när
de gör misslyckas, stackars ungar?
How sad.
Så trist och ledsamt.
We need to learn how to live God's love.
Vi måste lära oss hur vi ska kunna leva Guds kärlek.
And how to have patience with others.
Och hur vi ska ha tålamod med andra.
We'll continue tomorrow morning.
Vi ska fortsätta imorgon förmiddag.
There's still much more on how to deal with temptation.
Det finns fortfarande mer att säga om hur man ska handskas med frestelse.
But now we need a break.
Men nu behöver vi en paus.